David Turfjell, religionsforskaren, om sin dragning mot världens utkanter, mot det vilda och okända. Välkommen till Sommar i P1.
Vi sitter i en cirkel på en innergård i Esfahan, Iran. Stora persiska mattor täcker det kaklade golvet. Det är mörkt ute. Lamporna är släckta och en doft av rosenvatten fyller den varma natten. Jag är här för att samla material till en doktorsavhandling om shia-muslimsk andlighet. Männen omkring mig sitter ihopkrupna med ansiktet i händerna. Ahmad fyller lungorna med luft och börjar recitera ur Koranen. Det låter som en utomvärldslig musik som liksom tränger in i världen. Alla här tror också det. Att det handgripligen är Guds ord som nu ljuder genom rummet. Jag är inte iranier och inte muslim. Jag är inte heller religiös på det sätt som de andra i den här cirkeln är. De och jag har också väldigt olika syn på varför jag är här. Jag själv vet hur det ligger till. Jag har fått ett stipendium för att åka hit och det här är en del av min utbildning. Mitt intresse för deras ritualer är akademiskt, inte religiöst. Det förstår de förstås, men samtidigt tror de inte riktigt på det. Från deras perspektiv är det självklart att det är Gud som lett mig hit. Guds vägar är outgrundliga, säger de till mig. I sin barmhärtighet söker han oss på de mest oväntade sätt. Det stämmer såklart att jag är där för mina studiers skull, men genom studierna, tänker de, sträcker sig Gud efter mig. Via min utbildning kallar han mig till sig, till sin sanna religion, till islam och shiismen. Jag förstår, säger jag, men jag har en annan uppfattning. Kraftfullt och vindlande artikulerar Ahmad den arabiska texten. Efter en stund hör jag hur hans röst stockar sig på det där sättet man känner igen från när folk håller tal på bröllop eller begravningar. Han förlorar kontrollen, faller i gråt. Och därför går budskapet fram ännu starkare. De andra i gruppen börjar också gråta. En efter en drabbas de av stundens allvar. I smyg tittar jag på dem där de sitter i mörkret. Denna lilla grupp som haft vänligheten att bjuda in mig i sin gemenskap. Under de månader jag varit här har jag lärt känna dem allt bättre. Hussein, Reza och Herr Ochovat med det vänliga ansiktet. Utanför det avlägsna ljudet av stadens trafik. Ovanför, ofattbart långt borta, lyser stjärnorna. Känslan som drabbar mig nu har jag knappt pratat med någon om. Jag har bara berättat om den för en handfull personer. Den börjar med en tanke. Har de rätt? Tänk om det är de som har rätt och jag som har fel. Tänk om det är så att det på riktigt finns en Gud och att det är han som, genom mina studier, genom att jag kom in på forskarutbildningen, genom mitt val av just det här ämnet, har lett mig hit. Tänk om det är sant. I samma ögonblick är det som att jag anar hur hela tillvaron är fylld av denna Gud som alla runt omkring mig är så hängivna till. Som att jag plötsligt ser världen med deras ögon. En del av mig förstår vad det är som händer. Jag har studerat religionspsykologi. Jag vet att man kan sugas in i en religiös gemenskap på det här sättet. Ändå blir det som en chockvåg som skälver genom hela min kropp. Jag känner hjärtat slå snabbare i bröstet. En yrsel som stiger i huvudet. Jag vill falla till marken. Verkligheten rämnar. Har allt som hänt i mitt liv fört mig hit? Jag ställer mig upp. Jag måste härifrån. Jag trodde jag visste vem jag var. Varför jag är här. Vart jag är på väg. Jag visste ingenting. Jag vet ingenting. These people, they sing in their low keys.
They sing, how did they get here? I wish it could carry me over the waters, but I cannot say anything. You took me out here. You walked on a limb for me. And he's my sadness. It's not right now. He's my
Jag är 4 år och står i mitt sovrumsfönster i hyreshuset i Häggvik. Jag tittar på det prydliga lämmeltåg av människor som går från pendeltåget till industriområdet. Varje morgon går de där, pliktskyldigt längs asfaltsvägarna. Det är min plikt att stiga upp, äta frukost och gå till min kommunala dagmamma. Pappa hjälper mig ta på kläderna. Han räknar på ett roligt sätt för att det ska gå snabbare. Nu tar vi ena strumpan, säger han. 1-1-1-1-2-2-2-2-3-3-3-3. Jag gör inte motstånd, men jag vill inte gå upp. Jag har en klump i magen. Och så tar vi den andra strumpan, säger pappa. 1-1-1-2-2-2-2. Häggvik är en förort till Stockholm, placerad längs den norrgående järnvägslinjen mellan sjöarna Norrviken, Edsviken och Ravan. Arkitekterna som planerade området på 60-talet hade tänkt till. Här finns allt. Radhus, villor, punkthus och låghus med hyresrätter. Ett litet centrum med Konsum, ICA, fiskaffär, bibliotek, dam- och herrfrisör och en lekplats. Varje yta är funktionell och genomtänkt. Och vi som bor här gör precis vad samhällsplanerarna avsett. Vi handlar i centrum, leker på lekplatsen och motionerar längs elljusspåret. Det är en dockhusliknande värld. Frukten av en politisk vilja att skapa ett jämlikt, tryggt och fungerande samhälle. Och jag trivs väl ganska bra. Samtidigt vilar ett vemod över allt det tillrättalagda. Jag är kanske inte själv särskilt vild, men jag längtar efter vildhet. Efter något som kan slå hål på allt. Och stöter jag på något som bara så mycket som andas av annanhet, dras jag till det. Det är som att jag hela tiden vill söka mig bort. Mina barndomsvänner är alla gränsvarelser på ett eller annat sätt. Mackan som skrattar galet och bits. Matti som fångar ormar och jagar småbarn med kökskniv. Och Elis som kommer in i mitt liv med historier från en annan värld. Honom lär jag känna på en idrottsdag i 4:an då vi ska åka längdskidor. Helt utan idrottsliga ambitioner stapplar vi fram i spåret långt efter alla andra. Det finns saker, säger Elis, samtidigt som vi ser resten av klassen försvinna framför oss. Saker som är helt annorlunda än allt det här. I grannförorten där han bodde innan han kom till vår klass hade han upplevt något större. Han har slagits med brännbollsträ och varit rädd på riktigt. Men han har också upplevt sann vänskap. Nu berättar Elis om sina äventyr som en vis ålderman, fastän vi knappt fyllt 10. Han berättar också om Sagan om ringen, en jättetjock bok som hans kompis pappa läst. Om svarta ryttare, avlägsna krig och alver som stryker i skogsbrynet om skymningen. För mig är det som att världen plötsligt tänds. Det finns något mer än allt det här, tänker jag. Något större och vackrare. Tillsammans med mina kompisar söker jag mig ut i skogen. Till gränslandet där de planerade gatorna slutar. Vi smyger under träden om kvällarna. Hittar våra egna stigar. Berättar våra egna historier. Tjuvröker, tänder lägereldar och sover under stjärnorna. Och när vi gör det är det som att vi är i det där gränslandet. Och att världen är mycket större än vi kunnat ana. Hemma umgås jag med mina bröder Martin och Johan. Vi ritar serier och cyklar omkring i området. Pappa är präst och det sätter en sorts stämning i familjen. Inte så att det är särskilt fromt, jag minns inte så. Men det finns ständigt ett allvar närvarande i familjelyckan. En medvetenhet om att livet inte bara är, eller ens bör vara sorglöst. Hemmet rymmer också små spår av den kristendom som präglat släkten i generationer. Biblar, krucifix, små pietistiska broderier. På skivspelaren i mammas och pappas sovrum spelar vi Manfred Manns Earth Band. I en låt finns ett parti med fragmentariska röstljud över mörka stråkar. Martin berättar för mig och Johan att det man hör är en autentisk inspelning av Jungfru Maria som gråter vid Jesu grav. Jag är inte gammal, men referensen är självklar. Jag lyssnar andäktigt. Jag känner allvaret. En gång i tonåren när vi kastade frisbee på fältet nära brandstationen tittar jag upp mot motorvägen och ser flygbussarna passera på väg mot Arlanda. Jag minns hur jag tittar på dem med en känsla av att vara på väg bort, som att jag bidar min tid. När jag är 18 flyttar jag till Indien med min kusin Anna. Det finns en internatskola uppe i de skogsklädda sydindiska Palnibergen och där går vi vårt sista år på gymnasiet. Vi luffar också genom landet i flera månader. Bor på ashramkloster, vandrar i Himalaya, badar i Ganges och trängs på överfulla tåg med pilgrimer och spetälska. En gång när vi sent på kvällen besöker det jättelika hinduiska templet i Madurai uppstår ett tumult. Tempelprästerna ska bära en bärstol med guden Shiva i en procession runt det enorma tempelområdet. Det spelas i trumpeter och slås på trummor och cymbaler. Oljelampor brinner överallt och en intensiv doft av sandelträ, smält smör och eld fyller platsen. Folkmassan blir vild. De rör sig runt guden i en virvlande rörelse fram och tillbaka genom templets pelarsalar. Jag står bredvid och betraktar alltihop när de plötsligt kommer så nära att jag dras med i malströmmen. Någon vinkar åt mig att följa med. Och för en stund springer jag också med i den kaotiska dansen runt denna Shiva. Han kallas ibland för Nataraj, danskungen. I många tempel avbildas han som en androgyn gestalt dansandes i en ring av eld. Det sägs att han dansar fram universum i en evig process av förstörelse och återuppbyggnad. Runt, runt, utan ände. I Madurai får jag, för ett ögonblick, dras med i dansen. På den långa tågresan från Calcutta till Madras läser jag och Anna Mahabharata, det hinduiska eposet som sammanfattar hinduismens universum av berättelser. Vi läser om Markandeya, den vise mannen som vandrar genom ett livlöst träsk efter att allt liv har utplånats. Som den enda överlevande människan stapplar han genom undergångslandskapet. Förgäves letar han efter en plats att sitta en stund och hämta andan. Men det finns ingen tröst. Allt är dött, översvämmat och ruttet. Men så, mitt i all förödelse, får han syn på ett levande friskt blad som växer på ett banyanträd. På bladet, i formen av ett litet spädbarn, ligger Gud själv. Gud tittar på Markandeya. Jag ser att du behöver vila, säger han. Kom in i min kropp. Sen gapar spädbarnet och med en varm vind andas han in Markandeya i sin mun. Där inne, förenad med Gud, ser Markandeya hela universum. Han ser solen och planeterna, bergen och floderna, tidsåldrarna som passerar. Alla levande varelser. Inne i Gud lever han ett helt liv som en del av allt det här. Innan vinden en dag blåser upp igen och för honom tillbaka till träsket. Livet, tycks mig den här berättelsen säga, utspelar sig på gränsen mellan två typer av tillvaro. Den ena i ensamhet, tröstlöst vandrandes genom ett träsk. Den andra i förening med alltet, som en del av ett levande universum. Första gången jag åker till Iran är jag 23 år. Jag tror att det är samma gränslängtan som driver mig den här gången. Jag växer upp under 80-talet och Iran med sin islamistiska regim är sinnebilden för en plats man inte bör åka till. Det räcker för att jag ska börja packa väskan. Under en termin pluggar jag persiska på universitetet i Isfahan. Det är en märklig tillvaro. Jag läser sufisk poesi och dricker te på de små kaféerna under stadens broar. En gång när vi har några dagars uppehåll i undervisningen bestämmer jag mig för att resa till Yazd. Jag vill ännu längre bort och Yazd är en stad som ligger långt ute i öknen. Jag går till den kaotiska bussterminalen och köper en biljett. Det är en längre resa än jag räknat med. Snart går solen ner över det torra landskapet utanför bussen. De andra passagerarna lägger sig till rätta med kuddar och filtar, uppenbarligen redo för ytterligare många timmars resa genom natten. Jag lyckas somna jag också, men väcks av den unge busskonduktören. Min herre, vi är framme. Du ska av här. Jag noterar att vi står stilla, men att alla andra passagerare fortfarande sover. Förvirrad tar jag min ryggsäck och kliver ut på gatan. Bakom mig stängs dörren och bussen far vidare. Jag står mitt i en gatukorsning. Glest placerade lyktor lyser upp flerfiliga asfaltsvägar som sträcker sig genom låg stadsbebyggelse i fyra riktningar. Jag ser inte en människa och inga bilar heller. Klockan visar 03:20. Jag tror aldrig jag känt mig så långt hemifrån som när jag står där. Mobiltelefoner finns inte än. Jag har ingen karta över staden och ingen aning om var i den jag befinner mig. Vad i hela friden ska jag göra nu? Plötsligt bryts tystnaden av ett avlägset knarrande ljud. Jag ser en lykta som rör sig målmedvetet mot mig längs den tomma gatan. Jag står stilla. När den till slut kommer fram stannar den bara en meter från mig. Det är en klassisk moped av en sort som var vanlig i Iran på 90-talet. Fyrkantig framlykta, backspeglar, bred limpa och stora sadelväskor av traditionellt broderat tyg. Föraren är en kortväxt medelålders man. Han har stickad toppluva, tjocka bredbågade glasögon, orakade kinder och en väst med många fickor. Glasögonen förstorar hans ögon på ett sätt som gör att han ser lite ut som en insekt. Jag tänker att han är lik Tom Waits. Salam, säger han. Hej. Salam, säger jag. Beaberim, säger han. Kom så åker vi. Han nickar mot platsen bakom sig. Motorn har han aldrig stängt av. Vad fan, tänker jag. Spänner åt ryggsäcken och sätter mig bakom honom. Han lägger i växeln och kör iväg. Resan slutar på en liten bakgård. Mannen parkerar och vi kliver av. Den här vägen, säger han. Ler och visar mig ner för en trappa till ett källarrum fyllt av bråte. Jag sätter mig ena änden av en nedsutten soffa. Det är mitt i natten, helt tyst och vi har aldrig träffats förut. Men han verkar ha en plan. Han slår på tvn som står på en bänk i rummet. Bilden hoppar och flimrar och skiftar färg okontrollerat. Ofta övergår skärmen helt till myrornas krig. Men ibland kan man, om man anstränger sig, ana gestalter som rör sig i vad som verkar vara någon sorts pornografisk film. Jag gissar att det är en extremt utsliten och avmagnetiserad VHS-kassett som han har satt på. När det är gjort försvinner han en stund men kommer snart tillbaka med en stor metallskål som visar sig vara fylld med hårdkokta och skalade ägg. Säkert 20 stycken. Han sätter sig i andra änden av soffan, lägger skålen mellan oss. Och så förflyter natten. Vi sitter där under tystnad, äter ägg och tittar på den obegripliga flimmerporren. Två vilsna själar som väntar på gryningen. Och trots att vi inte riktigt kan prata med varann får vi i varje fall någon att tillbringa varje timme tillsammans med. Där i gränslandet i en källare, långt ute i öknen. Äggen är goda, säger jag. Nushe Jan, säger han. Må det väl smaka. Det är början av april 2022. Jag och min flickvän Nina har bestämt oss för att övernatta i ett skogsområde i Stockholms skärgård. Vi har sett ut ett ställe på kartan, handlat mat och vin på vägen, parkerat bilen och sen vandrat någon timme innan det är dags att slå läger. In till en havsvik omgiven av klippor och tallar finns en plats med utsikt över havet. Hemma i Sverige har alltid varit i naturen som jag enklast kunnat uppleva den där gränslandskänslan. I barndomen är det till skogen jag söker mig för att hitta något annat än det pliktfyllda. Där i skogen, bortom regler och förväntningar, upplever jag hur livet tänds. Som att jag får kontakt med mig själv på ett speciellt sätt. Jag kommer åt vem jag egentligen är, känns det som. Eller kanske vem jag vill vara. Tankarna blir klarare. Sorgerna känns inte lika oöverkomliga. Jag och Nina samlar stenar och ved, dukar upp maten vi tagit med, bygger en eldstad och lägger ut våra liggunderlag på varsin sida. När elden är igång har det redan börjat skymma. Vi sveper in oss i filtar och ligger där och tittar när stjärnorna tänds, en efter en. Barndomens upplevelse av naturen som ett gränsland finns kvar hos mig, trots att jag nu är 50 år. En del av den, inser jag, består av en tillgivenhet till den naturliga världen. Jag känner en samhörighet med allt annat som lever. Med människorna förstås. Med henne som ligger där på andra sidan elden. Men också med växterna och djuren. Med klipporna, tallarna och vassen. Det är som att olika sidor av min tillvaro möts här ute. Det som finns utanför, den myllrande, levande världen. Och det som finns innanför. Min livskänsla, att jag finns till, att också jag lever. Även rent naturvetenskapligt är det ju också så att allting hör samman. Min kropp består av atomer som funnits innan jag gjorde det. Och som kommer att ingå i andra konstellationer när jag inte är här längre. Att vara i naturen påminner mig om det. Om den porösa gränsen mellan mig och världen. Om hur allt är sammanflätat. Jag har ställt klockan så att vi ska vakna innan gryningen. Jag vill uppleva soluppgångsögonblicket. Den här morgonen är kall. Elden har brunnit ut sedan länge och ett lager frost täcker det skräp som ligger kvar från kvällen innan. Jag ligger kvar i sovsäcken men vänder blicken mot öster. Det börjar med att natten ger vika, att stjärnorna bleknar och mörkret förlorar sitt självförtroende. Sen rodnar himlen. Bakom kobbarnas och trädens silhuetter fylls det med liv. Gråheten bryts mot gult och rött i allt mer intensiva kontraster. Samtidigt är det som att hela världen vaknar. En bris smeker vattenytan. Ett stråk änder flyger förbi och landar med ett plask en bit bort. Måsar, tärnor och koltrastar börjar sjunga. Jag har ont i ryggen av det hårda underlaget men kan inte hålla tillbaka ett leende. För en stund, precis när solskivan bryter horisonten, är det som att alla varelser samtidigt jublar över ljuset som nu kommer in i världen. Jag vänder mig om och tittar på Nina som ligger där. Hon möter min blick. Vi säger ingenting.
I'm going down to the Greyhound station. I'm gonna buy a ticket to ride. Feed the pigeons some clay. Turn the night into day. And start talking again when I know what to say.
För några år sedan besökte jag Delphi i Grekland för ett jobbmöte. Det är en sagolik plats, belägen på Parnassosbergets södra sluttningar. Här låg för länge sedan ett tempel tillägnat Apollon, ljusets och konstens gud. På natten smyger jag ut från konferenshotellet och klättrar upp på bergsluttningen mot det gamla tempelområdet. Jag vill insupa stämningen på den här platsen i ensamhet. Långt borta, inramad av böljande kullar och cypresser, kan jag skönja den korintiska viken. Men när jag klättrar upp för stigen tänker jag på de pilgrimer som vandrade till fots den långa vägen hit upp från havet. Hur de på avstånd måste ha sett templets vita murverk och pelargångar avteckna sig mot bergsluttningen. De kom för att besöka oraklet som fanns här, Sibyllan. Hon var templets översteprästinna som sittandes på en hög pall under extas mottog sina profetior. Till henne vände sig människor från när och fjärran för att få vägledning i svåra beslut. Om jag lyckas klättra till platsen där hon satt, tänker jag, kommer jag kanske kunna ana något av de hallucinogena ångor som sägs sippra upp ur berget här. Det går inte så bra. Jag kommer inte in på tempelområdet, blir otroligt anfådd av klättringen och känner inte av några ångor överhuvudtaget. När jag väl sitter där på sluttningen och blickar ut över landskapet börjar jag dessutom smsa om någon jobbgrej hemma i Sverige istället för att ta in stämningen. Men jag fylls också av ett sorts vemod över den antika värld som gått förlorad. På templet som stod här i mer än 1200 år var tre maximer inristade. Tre fraser som sammanfattade den antika visdomen om vad som är viktigast att veta i livet. Känn dig själv. Inget till överdrift. Tvärsäkerhet leder till förfall. Jag tycker att de fortfarande håller. När kristendomen blev statsreligion i Romarriket förbjöds de gamla religionerna och nu ligger Apollons tempel i ruiner. Inklusive väggarna där de tre maximerna stod huggna i sten. När jag tittar ut över ruinerna tänker jag på hur det i religionshistorien så ofta varit precis motsatt hållning som dominerat. Bristande självinsikt. Fördömanden av andra. Överdrifter och tvärsäkerhet. Hur kommer det sig, frågar jag mig, att vi har så lätt att hemfalla åt extremism? Att det är så lätt att tycka om en idé så mycket att man vill dominera alla andra med den. Sån tvärsäkerhet åtföljs ju nästan alltid av ett tydligt vi och dem-tänkande. Antingen är du med oss eller så är du mot oss. Antingen tillhör du de rättrogna skara, de som vaknat och förstått vad som är sant. Eller så tillhör du de som fortfarande sover, de otrogna eller fördärvade. Med en sån tudelning av människorna är våldet aldrig långt borta. I Iran är det särskilt påtagligt. Där har religiös tvärsäkerhet lett till ett systematiskt förtryck av människor, av deras frihet, självbestämmande och kreativitet. Ja, till och med av deras andlighet. Under mina vistelser i Esfahan upplevde jag hotet om våld som ett dovt muller i bakgrunden. Som en ständig oro för att tryckas till av överheten. Jag hörde om en filmklubb för konstfilmer som blivit vandaliserad av okända män. Min kompis Esan åkte fast och blev pryglad för att han haft en flickvän. En kristen pastor försvann från sitt hem och hittades hängd i skogen. Och det talades om att en homosexuell man stenats till döds på en militärförläggning i utkanten av stan. Jag såg inte de här sakerna själv, men de fanns där i bakgrunden som ett molande hot. Men mot extremism av det här slaget har alltid majoriteten av mer måttligt engagerade pragmatiker stått. När det gäller religionen tänker de flesta att den inte får bli alltför tvärsäker. Samtidigt vill man inte gå till överdrift åt andra hållet heller. För även om religionen oftast är lite tråkig, fungerar den för de flesta som en latent resurs. Som ett hjälpmedel som kan aktiveras när livet ställs på sin spets. När det kommer ett cancerbesked, när någon dör, eller för den delen när man fylls av tacksamhet och känner att man behöver få rikta den någonstans. De flesta människor tänker inte i svartvita kategorier. Och de lever inte efter rigida principer. De tänker att lagom är bra, kohandlar, kompromissar och medlar sig genom livet. Det kräver lite skarvningar här och där. Kanske lite dubbelmoral ibland, lite tillrättalagda beskrivningar. Ett och annat brott mot ens principer. Känn dig själv. Inget till överdrift. Tvärsäkerhet leder till förfall.
And the good men tomorrow had their feet in the wallow and their heads of brawn were nice ashorn and how they bought their positions with saccharine and trust. Sang the swell through the streets like the crust of the sun of you, dear brothers. In our wings that bark,
on we would go. Hanging out with your 12 men, we were so turned on by your lack of conclusion.
I religionens värld är det som att det pågår en ständig dragningskamp mellan det jordnära och det tvärsäkra. I Esfahan umgås jag med en gammal krukmakare som heter Abbas. Vi dricker te i hans verkstad. Han drejar små krus som han dekorerar med fiskar och blomstermotiv som han lärt sig från sin pappa. Ibland innan lunch går han till moskén för att be och prata strunt med de andra gubbarna. Han hjälper också till med dekorationerna som behövs inför de stora högtiderna. Då ska det fixas med broderier som ska hänga på väggarna och Abbas har fullt sjå. Islam för honom är en stillsam samling berättelser, symboler och traditioner som ramar in livet och som i bästa fall hjälper en att vara en hygglig människa. Den är hans värld, hans hemtama, trivsamma, vardagliga verklighet. Sohrab Sepehri, en av Irans främsta moderna poeter, fångar en sån islamförståelse i en dikt från 60-talet. Några år innan den islamistiska revolutionen skriver han: Khodai ki dar in nazdikist, laye in shabuha, paye an kaje buland, man muslimanam, qebleam yek gol sorg, janamazam cheshme, mohram nur. Den gud jag har finns nära. I nattviolens doft, under den här höga tallen. Jag är muslim. Min bönriktning är en ros. Min moské en källa. Ljuset är min bönesten. Men så på kvällarna fylls Abbas moské av tvärsäkra islamister. För de räcker inte med den stilla folkfromheten. Istället ska allt skruvas ett varv till, homogeniseras, renodlas och politiseras. De tar upp allt syre med sin tvärsäkerhet, sin polemiska ton och sina högt knäppta skjortor. Och de ser aldrig Abbas när han reser sig och tyst lommar ut ur moskén. De är för upptagna med att deklamera sin egen religiositet för att se att de just berövat en tystlåten gubbe på sin. I Indien har hinduismen förändrats på ett liknande sätt. Från att ha varit berömd för sin inre mångfald och förmåga att inkludera olikhet har den utvecklats till att bli en allt mer homogen, dogmatisk och nationalistisk rörelse. Under det år som jag bor i Indien stormar en hatisk hindu-nationalistisk folkmassa en moské i staden Ayodhya. Det blir upprinnelsen till det hindu-nationalistiska maktövertagandet i landet. Denna dominanta tvärsäkerhet som tar över överallt. Och jag inser att samma dragkamp på sätt och vis också funnits här hos oss i Sverige. Att det har funnits två kristendomar här. Dels den gamla folkkristendomen. En samling berättelser, symboler och traditioner som finns där i bakgrunden. Inte överdrivet eller tvärsäkert, utan som en del av livet. Lite som för den där fattige bonddrängen i Astrid Lindgrens visa. En kultur där fokus inte ligger så mycket på prästerna, kyrkan eller Gud. För man har ju ett liv att leva. Att gå bak sina oxar, hojta, vissla och svära. Och sova på söndagen istället för att lyssna på fromma predikningar. Inget till överdrift. Men bakom allt det här har ändå kristendomen funnits. Inte på något dogmatiskt eller moralistiskt sätt. Utan just som en fond som ramar in livet och årstidernas växlingar. Och kanske som en stilla, knappt uttalbar förtröstan på att man ändå är okej som man är. Att det löser sig, att Gud i himlen har sett ens eviga slit och att man är honom kär, trots allt. Men sen har vi också haft en annan kristendom i det här landet. En kristendom som velat skruva upp ambitionsnivån. Som inte nöjt sig med att vara ett ramverk för livet, som inte tyckte att den där stillsamma folkfromheten varit bra nog. Carl Olof Rosenius, en väckelsepredikant på 1800-talet, kallade svenska folket för miljoner av döpta hedningar som rusar mot fördärvet. Fördärvad kan du vara själv i din tvärsäkerhet, tänker jag.
This is how it works. It feels a little worse until it got so warm that none of us could sleep. You listen to it twice, 'cause the DJ is asleep on the radio, on the radio, on the radio, uh-oh, on the radio, uh-oh, on the radio.
Jag intervjuade en gång en kvinna som hette Kristina. Hon var döpt och medlem i Svenska kyrkan. Hon sjöng i en kör i kyrkan och under en period hade hon jobbat som volontär och brett mackor till församlingens ungdomsverksamhet. Hon berättade hur de en gång haft fikapaus på jobbet när samtalet kommit in på det här med religion. Jag är ateist, hade en manlig kollega sagt. Det var en position som alla förstod vad den innebar. Jag är kristen, hade en annan manlig kollega kontrat. Men han var syrian från Libanon och hade ett stort guldkrucifix runt halsen. Så det var ju ändå tydligt för alla vad han stod. Jag funderade på vad jag själv skulle säga, berättade Kristina. Ateist på det där tydliga sättet var ju inte riktigt. Men det vore också konstigt om hon skulle deklamera att hon var kristen. Det lät för starkt på något vis. Till slut berättade hon, tittade hon bara djupt ner i kaffekoppen och var tyst tills samtalet gått vidare till något annat. Det finns förstås många som tagit helt avstånd från religion. Socialister, sekulärhumanister och ateister. För vilka det här med tro och andlighet är en fullständig icke-fråga. Men de flesta är inte sådana. I Sverige är de flesta ungefär som Kristina. De tillhör den där fattig bonddräng kristna huvudfåran som inte är starkt religiös. Men inte heller helt icke-religiös. Man är döpt och gift sig i kyrkan och när man begravs kommer det göras av en präst i tonerna av kristen musik. Man firar också kristna högtider och ser söndagen som den lugnaste dagen i veckan. Vad gäller tro är man långt från tvärsäker. Många skulle säga att de tror på något utan att specificera vad det betyder. Däremot går man inte i kyrkan om det inte är något särskilt som händer. Och många känner sig obekväma med att beteckna sig själva som kristna. Man ser nämligen inte allt det här som tillräckligt för att kvalificera till en sån identitet. Att kalla sig kristen, tänker man, är förbehållet den där tvärsäkra inriktningen av frälsta och intensivt engagerade. Därför tystnar man när det kommer till den frågan. Precis som Kristina tystnade vid fikabordet. Precis som Abbas tystnade och lommade ut ur moskén. Det är inte många som tar till orda för att försvara en lågintensiv kulturkristen position. Och Svenska kyrkan, som organiserar flest med den hållningen i det här landet, består dessutom framförallt av gräsrötter. Oftast kvinnor som ordnar med julbasarer och kaféer för ensamma och obemedlade. Diakoner som driver samtalsgrupper för ungdomar och äldre. Öppna förskolor och språkcaféer. Körledare, vaktmästare och frivilliga som brer mackor till tonåringar och försöker vara närvarande i sin lokalmiljö. Det är inte en ordning som skapar anhängare som ivrigt talar till dess försvar. Och för de tvärsäkra och mer intensivt engagerade framstår den kanske som profillös och alldaglig. Men man kan också tänka med de delfiska maximerna. Att det är det tvärsäkra som leder till förfall. Att det är den jordnära, pragmatiska hållningen som är den visa. Och att det i vår tid är allt annat än profillöst att stå upp för den. Allt annat än urvattnat att stå emot överdrifter och tvärsäkerhet. Jag drabbas av panik när min verklighet rämnar på koranmötet på innergården i Esfahan. Männen sitter kvar i cirkeln, men jag kan inte stanna kvar. Jag ber om ursäkt, krånglar mig förbi de andra och rusar ut på gatan. Sen börjar jag springa. Jag vill inte dras med i den här typen av upplevelse. Jag är rädd för de starka känslorna. Jag är rädd för tvärsäkerheten, rädd för dess konsekvenser. Så fort jag kan springa nu. Jag vet att det finns en baksida, en destruktiv potential som hänger ihop med det här varma, gripande och omvälvande. Mina flip-flop-sandaler hamrar mot asfalten. Jag måste ha distans. Jag behöver få prata om det som har hänt. Reda ut det för mig själv. Tidigare samma dag har jag träffat två danskar. Och jag vet på vilket vandrarhem de bor. Nu springer jag genom staden för att få någon från min gamla värld att prata med. Någon som kan ge mig perspektiv och stabilitet. Religiösa erfarenheter kan triggas på kemisk väg genom vissa droger. Om förutsättningarna är de rätta kan de också infinna sig utan sådana hjälpmedel. Inom religionspsykologin brukar man beskriva dem som tillfälliga och svårbeskrivbara upplevelser som tycks drabba en utifrån och som förändrar ens verklighetsbild. Danskarna är hemma. De sitter och äter nougat och dricker kaffe, fastän det är sent. De bjuder in mig och ber den gamle mannen som jobbar på deras vandrarhem att hämta en till kopp. Ta det lugnt nu, säger de. Vad är det som har hänt? Jag berättar att jag är doktorand i religionshistoria, att jag är här för att samla in materialet till min avhandling. Alla jag möter är snälla och generösa, säger jag. Men jag träffar ingen från min vanliga värld. Inga sekulariserade europeer som jag själv. Och de sekulariserade iranier jag känner bor alla i Teheran. Idén med ett etnografiskt fältarbete är att man ska förstå en miljö på djupet. Att man ska vara i den så länge att man lär känna den, också på en personlig, känslomässig nivå. Att forskare sugs in i den verklighetsbild som studeras är ett väldokumenterat fenomen. Inom antropologin brukar det beskrivas med det engelska uttrycket go native. Processen som leder fram till min upplevelse är ett skolexempel på hur det går till. Alla komponenter finns där. Isolering från mitt gamla sammanhang. En artikulerad världsbild, en sinnlig inramning, en varm och välkomnande gemenskap och ett mer eller mindre uttalat löfte om social belöning ifall jag skulle ta steget och låta mig gå upp i den till fullo. Vi människor fungerar så här. Vi är sociala varelser. Hamnar vi i en sammansvetsad grupp där vi får bekräftelse kommer vi känna trycket att bli en del av den. Vi kommer ändra vårt sätt att tala, att röra oss, att klä oss. Vår smak, våra åsikter och tankar kommer också påverkas. Inte bara på en intellektuell nivå utan också emotionellt. Vi kommer börja uppleva världen på ett sätt som är i enlighet med gruppens världsbild. Eller få kämpa hårt för att stå emot. Till långt in på småtimmarna sitter jag med danskarna. Jag vrider och vänder på min erfarenhet. Analyserar och psykologiserar den. För att på så vis, sten för sten, bygga upp mitt gamla universum igen. Om än i ett lite mer ostadigt skick än tidigare.
In the cold air, a voice reaching out in a piercing cry, it stays with you until
på bönemötet i Iran upplevde jag det som att universum började leva. Som att det fick en personlighet. Jag tänkte att det var ungefär som det måste vara för ett spädbarn som ligger på skötbordet och blir ompysslat av en förälder. Ett litet barn, föreställer jag mig, förstår ju inte vad det är det upplever. Det sammelsurium av färger, ljud och rörelser som sinnena registrerar har inget sammanhang. De betyder ingenting. Men tänk dig ögonblicket då barnet inser att alla de där intrycken hänger samman. Att de bildar ett ansikte. En förälder som har sin uppmärksamhet riktad mot det. Att inte bara se något, utan också är sett tillbaka. Inget har ju egentligen förändrats. Det är samma färger och ljud som når barnets sinnen. Ändå är allt annorlunda. Intrycken har fått mening, en riktning, en personlighet. På ett liknande sätt personifieras universum i en upplevelse av det slag jag fick vara med om. Jag tror att det säger någonting om hur religion fungerar. Den religiösa blicken ser ett ansikte i molnen, en intention bakom slumpvisa skeenden, en dold mening i tillvarons maskinlika kedjor av orsak och verkan. Det kan vara kusligt och skräckinjagande, men det väcker en livsupplevelse som är motsatsen till meningslös. Därför kan sådana upplevelser, även om de bara är ögonblickskorta, ge en bestående känsla av mening. Jag har fått uppleva något av det där och det har haft betydelse för mig. Men jag har också en annan sida. Mitt förnuft, den distanserade reflektionen, de psykologiska perspektiven och vetskapen om hur destruktiv passionen kan bli. Hur överdriven och tvärsäker. Jag sveptes med i känslan den där kvällen, men jag höll tillbaka. Är du själv troende? Det är nog den vanligaste frågan jag får när jag berättar för folk att jag är religionshistoriker. I buddhistisk filosofi finns det tre svar som kan ges på en ja- och nej-fråga av det slaget. Ja, nej eller mo. Mo, det tredje alternativet, betyder att frågan är felformulerad. Att den är ställd på ett sådant sätt att både ett ja och ett nej skulle vara felaktigt. Jag vill svara mo på den här frågan. Jag lever i spänningen mellan min erfarenhet och mitt förnuft. Och jag förbehåller mig rätten att uppehålla mig i det gränslandet. Jag är också misstänksam mot själva frågan. Bakom den, tänker jag, gömmer sig, medvetet eller omedvetet, en sån där tvärsäker tudelning av världen. Här finns den vi-och-dom-logik som kristendomen och islam genom historien med jämna mellanrum hemfallit åt. Och som motsägelsefullt nog också ofta upprätthålls av religionskritiker. Jag förbehåller mig rätten att inte gå med på den logiken. Jag vill inte placeras i endera kategorin av en tudelad mänsklighet. Jag vill inte vara ett får eller en get, ett agn eller ett vetekorn. Jag vill sälla mig till den tysta medelvägen, till den pragmatiska huvudfåra som accepterat livet i dess brokighet, till Abbas i sin krukmakarverkstad, till Kristina som brer mackor på ungdomsverksamheten. Men hur är det då? Är jag troende? Ja, det beror på vad man menar. Jag är nog ungefär som de flesta andra i det här landet. Jag tror inte att människosjälen efter döden döms till himmel eller helvete. Jag tror inte på övernaturliga krafter eller hokus pokus trollerier. Men jag upplever tillvaron som ett ofattbart mysterium. Jag upplever att vissa ögonblick, i kärleken, i ångesten, är som en vibrerande gräns mot ett bråddjup. Jag var vid den där gränsen på bönemötet i Iran. Jag anade den när jag sveptes med i dansen runt Shiva i Madurai-templet. Men jag förnimmer den också, stillsamt, i de symboler som jag fått med mig från det bredare kulturella sammanhang jag har råkat födas in i. I de hemtama traditionerna kring årets och livets växlingar. Och i naturen som finns här. Det handlar då inte så mycket om att tro att Gud finns, som att bejaka det som finns, alltså det som faktiskt finns. Gränsupplevelserna, kärleken, det vilda landskapet rymmer något heligt. Jag ser en sån där liten film som dyker upp när man scrollar genom sitt Instagramflöde. Det är en animation över vårt solsystem. Hur folk tänker sig att solsystemet ser ut, står det först. Samtidigt som en stiliserad bild av solen omgiven av planetbanornas cirklar visas. Och hur det egentligen ser ut, står det sen. Nu får man se hur solen också rör sig i en bana runt Vintergatans centrum. Solen slungas genom rymden med en hastighet av nästan 1 miljon kilometer i timmen. Den är ett eldklot som störtar fram och runt det virvlar de planeter, kometer och asteroider som följer med på resan. Det står aldrig stilla. Inget är statiskt. Allt rör sig i en dans som flödar genom eonerna. Jag tänker på Shiva som dansar fram i sitt eviga kretslopp. Som skapar och förgör om vartannat i samma oändliga rörelse. På Markandeya i träsket. Och hans liv på gränsen mellan två verkligheter. Jag tänker på Ahmad och hans koranrestation i Esfahan. På Matti och Elis i skogen utanför Häggvik. På den märkliga flimmerporrsmannen med äggen i jast. På Abbas, fina, vänliga, ödmjuka Abbas i sin krukmakarverkstad. Och jag tänker på dem som står mig allra närmast. På min mamma och mina två barn, Molly och Sten. På mina bröder och på Nina. Och så tänker jag på min pappa. Han lever ett ständigt nu när jag hälsar på honom på äldreboendet. Ser du solen mellan träden där borta, säger han. Otroligt. Ta på dig jackan nu, pappa, säger jag. Nu tar vi ena ärmen. 1-1-1-1-2-2-2-2-3-3-3-3. Runt, runt, runt i en ring av eld. De har alla gett mig lite av den där gränskänslan. En aning av det vackra, fasansfulla, ofattbara äventyr som den här existensen är. Vi sitter alla i samma båt här. Små varelser på en blå planet som rasar genom himlavalven.
Back to her, but that would only be retry.
producent Niklas Zackrisson och tekniker Emilia Martin. En som talade om hur många försöker fylla tiden med mer, fast i själva verket gör livet mindre, var studentprästen och sommarvärden Susanne Dahl.
Att leva och göra det jag förmår av den tid jag har fått. För mig har det redan gått 47 år. Under den tiden har jag svurit mest av alla ungar på skolgården. Ljugit för mig själv och andra. Syndat och bett många böner. Jag har nog retat upp en och annan och gjort andra glada när jag har kallat Gud för livgiverskan. Jag håller gudstjänst i regnbågens alla färger och jag har fått hålla många i handen. Jag är väl i den där åldern där jag tänker på tiden. Hej åldrande, hej döden, men mest av allt, hej livet.
Sök efter Sommar i P1 med Susanne Dahl i appen Sveriges Radio Play.